Så var vi igång igen och vi har landat denna gång i Hockeypuls podcast i Dalarna, för det har blivit dags för ännu ett lagavsnitt och vi ska diskutera Mora IK. Då undrar jag, Bäckis, du som är med oss, du heter ju Marcus Bäckström för de som inte vet det. Nu kanske vissa tror att det var Niklas Bäckström som var med här. Det hade ju varit,
ja, det hade i och för sig varit, det hade varit stort, riktigt stort.
Ja, jag ska vara ärlig med dig, jag hade gärna bytt ut dig mot Niklas Bäckström.
Jag hoppas nästan att du skulle säga det. Det hade ju varit för jäkla trist om jag hade trumfat Niklas Bäckström faktiskt.
Tror han hade accepterat det att, om jag hade gjort en inbjudan? Skulle du vilja vara med i Hockeypuls podcast för att prata om Mora?
Är det någon som skulle svara ja på det, så här är nog Niklas Bäckström. Han är ju så himla snäll och foglig. Så att, han skulle nog kunna tacka ja till det, tror jag.
Men en annan fråga, Bäckis. Har du masserat stämbanden?
Det kan jag inte påstå att jag gjort. Det var riktigt rosslig morse faktiskt. Nu har jag kommit igång.
För jag tänkte, du lovade ju innan inspelningen att du skulle sjunga Moras smålåt som Emil Rotrö har gjort. Har du glömt bort det?
Ja, jag tror jag har gjort det faktiskt. Ja, jag är ledsen.
Men du vet hur den går, va? Mora IK har gjort det igen.
Det är så skönt att se.
Ja. Spontant så känns det som att jag är en bättre sångare än vad du är.
Det tror jag inte att du är faktiskt.
Okej. Okay. Du kanske
jag var med i gosskören. Jaha. Fast det var ett tag sedan.
Varför känns det som att alla i Dalarna går i kör?
Ja, det kanske är lite frikyrkliga här. Det är lite bibelbälte light, kanske. Ja.
Dalarna, Jönköping och Örnsköldsvik. Frikyrkorna.
Exakt.
Nej, vi ska såklart släppa det här nu och diskutera ishockey. Det är därför vi sitter här, du och jag. Och Mora IK, efter 2 månader av tystnad och anställningsstopp, så börjar det nu hända lite saker. Och ett nyförvärv är presenterat, Oskar Stålyrenäs. Så jag tänker att det är där vi tar sats i det här avsnittet genom att diskutera honom. 22-årig kille som var i Björklöven och Tingsryd förra säsongen har ju gått sina juniorår uppe i Örnsköldsvik i Modo, och jag tycker att det här är en värvning som kittlar. Det här är nog en forward som skulle kunna vara god för, ja, nu kanske jag tar i lite här, men jag säger 15-20 mål nästa säsong.
Mm, vi får väl återkomma till lite grann var det landar då. 15-20 mål säger du. Spännande ändå tycker jag. Det känns väl som en ganska mycket en Mora-värvning i det här skedet tycker jag. Är bara 22 år och har säkerligen väldigt mycket mer i sig. Sen samtidigt så blir det väl någon form av nystart igen för honom här då, i Mora. Och det blir väl igen ett ganska viktigt år för honom att visa lite grann vad han är hemma på den här nivån.
Men Bäckis, du och jag hade ju ett vad inför säsongen 19-20. Det var ju i och för sig inte om en Mora-spelare utan Patrik Berglund under sin återkomstsäsong till Sverige och Djurgården. Vi kanske ska slå vad om Oskar Stålyrenäs målproduktion också, så är kvitt eller dubbelt.
Ja, det kan vi göra. Kvitt eller dubbelt. Men ja, vad säger du då?
Nej, men du har ju en lunch inne på mig, eller en middag, med tanke på att jag förutspådde att Bulan skulle nå 40 poäng. Du sa inte en chans i pip, och vi vet ju alla att han inte klarade av det, så att du har en lunch innestående. Men då säger jag att Oskar Stålyrenäs gör 15 mål.
Mm. Du tror det?
Vågar du säga emot?
Ja, jag säger emot såklart.
Ja, då har vi ett vad här i Hockeypuls podcast som vi ska följa nästa vinter. Men Bäckis, Mora har ju haft sitt anställningsstopp som man införde i mars månad, då man också gick ut och kommunicerade att man jobbar ut efter ett worst case scenario med sponsor- och partnersintäkter lokalt sett som skulle kunna droppa, säsongskortsförsäljningar som skulle kunna stagnera, och att man förberedde sig inför en bister framtid. Sen dess har ju mycket hänt. Mora har fått goda signaler just från partners i närområdet. Säsongskortsförsäljningen har hållits på en relativt god nivå. Och det gör ju att man nu börjar räkna med Mora på nytt, Bäckis.
Mm. Och det är ju spännande. Spännande läge som man kanske inte riktigt trodde när man var så offensiv som man nu var i inledningen av den här coronakrisen och ja, men verkligen slog på stora trumman kring ekonomi och man fick ju lite av ödesmättade vibbar när Peter Hermansson sa att det handlar om föreningens överlevnad. Då drar man ju direkt paralleller att oj, det är ju riktigt illa. Sen får man ju säga att med Johan Hedberg som tränare och de här beskeden som det nu verkar ja, att det ligger till så att det ser bra ut så blir det genast ett helt annat läge och ett väldigt spännande läge inför en, någon slags omstart i en hockeyallsvenska med en helt annan vardag än den vi har varit vana vid. Så att det blir, ja, det ska bli kul att se vad det tar vägen.
Ja, Mora var ju på något sätt först ut i hockeysverige att uttrycka en väldigt stark oroskänsla inför framtiden.
Mm, verkligen. Väldigt, väldigt snabba var de ju. Sen, det är väl bra att vara försiktig, kanske. Men det kanske har bidragit också till att fler företag och samarbetspartners också har fattat snabbare beslut också kring hur man ska göra med sin sponsring och sådär. Så det har väl säkert varit positivt.
Mm. Och det har ju säkert bidragit också till att Mora känt sig trygga nu när värvningsbutiken har öppnats och Oskar Ståhl Dyrenäs har presenterats. Så vad jag förstår så är mer saker på gång i Mora. Det börjar blåsa lite positiva vindar runt föreningen och specifikt herrlaget då. För Bäckis, det är så att jag har en del uppgifter som jag har fått till mig gällande rekryteringar och eventuella förlängningar i Mora IK. Det här har inte du fått höra. Nej, du har inte fått höra någonting av det här innan. Hur reagerar du?
Spänd förväntan. Det är ju härligt med lite riktig silly och framförallt kring Mora som så här långt har, ja, det är ju knappt att man har 10 spelare på kontrakt. Så att det låter väl skitkul, rent ut sagt. Så kör!
Ja, de har ju ingen målvakt signad inför nästa år. 6 backar står uppskrivna. Det gjorde de även när säsongen tog slut, så att inget nyförvärv har ju trillat in där. Och så är Wilson Johansson, Oskar Ståhl Dyrenäs, de enda 2 forward som har avtal till nästa vinter. Men nu hör jag att en spelare som Mr. Maddock redan har rapporterat om är på väg till Mora ska vara helt klar. Han har, vad jag har förstått, signerat ett 2-årskontrakt. Och det är, trots sin ringa ålder, redan en profil i hockeyallsvenskan. Nämligen Lukas Wernbloom är klar för Mora.
Trevligt för Mora och för hockeypubliken runt det här. Det är en spelare som jag har varit väldigt spänd på ända sedan han kom fram i Modo som 15-16-åring, spelade TV-pucken där och var ju fantastisk. Sen har väl den där resan inte riktigt gått som det var tänkt och lite hack i skivan här och var. Och om man nu ska fortsätta i Mora så är det superkul att se lite grann vad han tar vägen i sin karriär och ja, lite grann sitt sätt att vara som spelare och lite grann hitta sig själv, tror jag. Han kommer att behöva ta tag i här framgent. Det blir skitkul.
Ja, vi får se när Mora presenterar här och om mina uppgifter stämmer. Men just att de skriver 2-årskontrakt också tyder väl på att de tror på honom och vill ge honom en stabil miljö. Och det tror jag att han skulle må väldigt bra av efter att ha kommit upp i Modo och inte riktigt tagit chansen. För jag tycker att han fick spela en del i powerplay, framförallt under Björn Hellqvists första år, och klarade väl inte av att ta det där steget riktigt till att bli en potent poängspelare på seniornivå. Sen har han haft ett halvår nu i Västervik där han har varvat rätt höga toppar med djupa dalar. Så att jag tror att han behöver hitta en trygghet i sin karriär. För det är ju precis som du säger, Bäckis. Det är ju en spelare som man inte ser riktigt idag. Alltså, många är polerade, många är stöpta i samma form. Men Wernbloom är lite dåtidens hockeyspelare. Det kanske har lite att göra med att hans pappa heter Magnus Wernbloom och är en av elitseriens största ikoner genom tider. Men han är duktig på att komma under skinnet på sina motståndare. Och han retar ju gallfeber på allt och alla där ute.
Mm, minst sagt så. Han tar plats och det har ju varit kul. Samtidigt så har väl jag lite grann från sidan också undrat, har han lyckats fylla den skjortan på något vis. Och jag tror att han kanske delvis också är identitetssökande i det här. Och så jag tycker att han har så många uppsidor som hockeyspelare, så han skulle egentligen inte behöva hålla på med de andra grejerna och vara instigator i spelet på något sätt. Men jag skulle vilja fråga dig som har sett honom närmare än jag. Alltså, vad är din analys av varför tog han inte steget i Modo och sen landade i Västervik och nu blir det Mora här på ganska kort tid? Men vad är liksom nyckeln till att det har blivit som det har blivit?
Ja, alltså om man ser till den säsongen som var, så i början av hösten, han spelade väl bara nu, om jag inte helt missminner mig, ute och cyklar 5 matcher för Modo, och under de matcherna så hade han ju väldigt liten speltid och användes inte i powerplay och verkade inte vara en spelare som Björn Hellkvist ville satsa på, utan det var ju framförallt under år 1 under Hellkvist säsongen 18-19 som jag tycker att Lukas framförallt under försäsongen och under den hösten fick sina chanser. Men jag tycker inte han riktigt klarade av att ta sitt juniorspel där han har varit otroligt bra och vunnit saker på J20-sidan, och han vann ju TV-pucken med Ångermanland också. Där var han en pådrivare, han var en poänggörare, en målskytt, ett ständigt hot framåt, och det har inte jag sett på A-lagsnivå. Det kan ha att göra med att jag tycker att det finns förbättringspunkter i hans skridskoåkning. Det är väl framförallt där jag tycker att det brister lite, för han har andra attribut som jag tycker är spännande, men just skridskoåkningen tror jag att han skulle behöva förbättra för att bli en riktigt bra allsvensk lirare.
Mm, ja, jättespännande. När du lägger ut texten om honom och ser lite grann var det tar vägen.
Mm. Och kanske ska paras ihop med Ståle Yrenäs.
Mm. Varför inte?
Ja, och det som är spännande med Värmland är att han kan ju både spela center och ytterforward. Så jag tror väl att han kanske kommer inleda som center. Och jag har ett namn här som... Jag har inte hört att det här ska vara klart eller att det ens är på gång. Men jag ska skicka iväg ett tips här till Mora. Och jag tycker att de ska titta in Tim Wahlgren. Det är en... Han är samma ålder som Oskar Ståhl Yrenäs. De har spelat I20-hockey ihop. Wahlgren lyckades varken i Modo eller Timrå. Men när han har varit i Västervik, som han har lånats ut till under 2 säsonger, så har han varit riktigt vass. Producerat i en stadig takt. Fått ett stort förtroende av tränare Mattias Kalin. Och varit den här tvåvägscentern eller spelaren som jag tycker att han har kapacitet att vara i hockeyallsvenskan. Han har en fin skridskoåkning. Jag tycker han har en rivighet. Det han har saknat är ett självförtroende och en pondus ute på isen. Och kan han hitta det, då tror jag att det kan vara en toppspelare i hockeyallsvenskan framöver här. Och inte allt för dyr skulle jag tro heller. Så att Mora, ring Wahlgren, så har ni kanske en potentiell andra kedja där med Wahlgren, Värmrum och Ståhl Yrenäs.
Fan, du har ju allting klart här kring Mora. Det är liksom rena reklampelaren här för Wahlgren också.
Nej, vi får se med Wahlgren. Jag tror det är, som sagt, ingenting vad jag har hört i alla fall ska vara på gång. Men jag tror att det skulle kunna vara en ganska bra spelare. För det ska man säga med Mora, de handlar ju inte på den första hyllan och inte den andra alla gånger, utan de får ju söka kanske i en andrahands- eller tredjehands sortering i Hockeysverige.
Mm, härlig struktur, och någonstans så hoppas man ju att de ska hitta mer rätt än förra året där de var på hylla 3 och hittade fel varor i ganska stor utsträckning också. Så att, ja, det finns nog all anledning att faktiskt shapea upp det där letandet längre ner på hyllorna. Men jag gillar strategin, och det är så en klubb som Mora IK måste jobba.
Ja, och jag tror att de vill tillbaka till det de har varit en gång i tiden, där de har hittat utvecklingsbara spelare och tagit dem till nästa nivå. Vad jag förstår under Johan Hedberg här är ju precis det man vill med honom i spetsen och den övriga organisationen bakom honom. För man skulle säga att den senaste säsongen, alltså det var ju ett pissår för Mora IK på alla sätt och vis. Man gick snett på tränarsidan, eller snett och snett. Man gjorde sig av med Jeff Jacobs efter 3 månader, trots att det skulle vara en långsiktig lösning. Där, och man skrev ett 1-årskontrakt med honom, vilket jag aldrig förstod. Det var oerhört motsägelsefullt. Sen så kommer Valtonen in och man kastar spelare till höger och vänster och plockar in nordamerikaner, skeppar iväg de här Division 1-flopparna, och det är en extrem spelaromsättning. Så, och dessutom vikande publiktrend. Så att jag tror väl det, Bäckis, att alla i Mora och runt omkring föreningen vill väl bara glömma säsongen 1920.
Oj, oj, oj. Ja. Det är nog många som knyter näven i norra delarna av Siljan. Alltså det är, och de måste göra det också. Det, för det här är... det man gjorde förra året svajade på alla möjliga punkter. I stort sett, ja, man kan nästan inte göra ett sämre jobb än man gjorde den gångna säsongen. Så att, det finns stor förbättringspotential om man ska uttrycka sig diplomatiskt.
Ja, och där tycker jag att det har funnits en självrannsakan också. När Peter Hermansson var med i podden här i februari så var han ju transparent med det, att han tyckte att det var, hade varit misslyckande och inte vad Mora hade förväntat sig. Och jag tror man behöver göra den analysen väldigt tidigt för att kunna ta nästa kliv till kommande säsong här. Och just på grund av alla snedsteg man tog förra året också, så verkar det bli ett minusresultat i det där bokslutet. Nu ska ju inte det egna kapitalet ligga på någon slags smärtgräns. Det verkar fortfarande vara väldigt stabilt jämfört med många andra allsvenska föreningar. Så ekonomin är väl relativt god som jag har förstått det. Men det var ju inte en rolig säsong om man tittar svart och vitt med de där dollarer som har kastats runt om i föreningen.
Nej, och det blir intressant att höra också på årsmötet lite grann hur det såg ut ekonomiskt. Vilka pengar man gjorde av med. Jag är ju svårt att se ändå på något sätt. Ja, och där får man väl gärna motbevisa mig. Men, och det finns väl olika sätt att presentera saker och ting på. Men jag är ganska övertygad om att den här säsongen som Mora hade den gångna kostade väldigt mycket pengar. Så kan man säga. Men som sagt, det är ju positivt om man ändå tar sig över den här pucken och ändå kan se sig själva satsa in i den här säsongen som kommer, trots den situationen som vi har runt om i världen ändå. Så att det är ju väldigt positivt.
Ja, alltså, har inte Mora någon slags tendens ändå att få en att känna, ja, men den här gången kan det nog bli rätt bra. Jag tänker med Mattias Kalin där, kändes som en spännande tränare i kriterien. Sen vet vi ju det slutade med en tränarsparkning och sen Mats Lust. Men Jeff Jakobs tyckte man också att, ja, bra, bra, intressant namn att plocka in. Ett framtidslöfte verkligen. Och nu med Johan Hedberg också, så tycker jag väl att Mora, det är alltid den känslan att, ja, men det här kan nog bli rätt bra bara om de ger lite tid.
Mm. Ja, men verkligen. Och lite grann så har man jobbat under några år här, men det är just det här med tålamod och att det kanske kan få vara lite knackigt i början. Mm. Och att man ändå faktiskt kan stå fast vid det man ska göra. Och jag tycker på hockeyallsvensk nivå så då måste man nog kanske ha ett lite större tålamod. Och samtidigt så, det där hör ju ihop med publik och att folk runt omkring, vad har man för bild av sin förening? Och där kanske man får skicka en liten känga i alla fall till Mora-publiken också, som jag tycker vek ner sig ganska snabbt under hösten här och tyckte att det här är ju värdelöst liksom. Men att man kanske får inse vad man är i näringskedjan och lite grann vad man är för typ av klubb, och att det tar tid att jobba sig upp igen till där man har varit.
Ja, det ska man väl säga också. Vad jag har hört så var en bidragande orsak till att Jeff Jakobs fick sparken så pass tidigt var att det fanns påtryckningar utifrån, från sponsorer som ville se en förändring. Så att det har ju skakat runt om föreningen, både som du säger med publiken som inte har kommit till arenan, men även att det har funnits personer som kanske vill påverka mer än vad de borde.
Ja, och dessutom så hade ju ordförande Lars Lispers där, han var ju tydlig med att det här är föreningen, alltså, eller medlemmarna som bestämmer vad som ska hända i Mora IK mer eller mindre. Vilket jag tyckte var ett konstigt uttalande, om det nu var så han menar. Men ja, det är ju självklart så att då, där vidimerar ju att så är det och så var fallet. Och det är ju liksom utmaningen på en liten ort också, att verkligen orka stå emot det där. Vad har föreningen för bild och vad ska man göra liksom? Sådär. Men ja, det finns stora utmaningar och jag hoppas att även om gubbhyllan nu har gett sitt mandat till Johan Hedberg, att man trots allt kan ha lite mer tålamod än vad man hade med Jeff och kyla lite grann. Jag tror att det kan bli bra på sikt.
Du, nu bubblar igen. Nu vill jag säga någonting mer om Mora och kommande säsong och vad som verkar vara på gång i alla fall.
Mm-hmm. Kör, spänd.
Nej, men du vet ju att vi har skrivit om Johan Perssons framtid. Och att det har funnits en out i hans kontrakt. Han har ju ett avtal som sträcker sig till nästa vår. Men att han har haft möjlighet att lämna. Men som jag förstår det nu så går den klausulen går ut den här veckan och nu tyder allt på att han faktiskt blir kvar i Mora trots den säsongen han hade med 24 baljer.
Oj, oj, oj. Det trodde inte jag.
Nej.
Det är ju grymt för Mora IK på så många sätt skulle jag säga. Han är ju liksom i det skedet i livet där man nog faktiskt väljer att gå en annan väg. Om man har haft den säsongen och lite grann när Mora är i ett ombyggnadsskede också. Men kan man då kroka upp honom och att han blir kvar så är ju det en jättebra signal till hela föreningen och alla supportrar och samarbetspartners. Så att det är viktigt för Mora om han väljer att stanna kvar.
Ja, och nu i den här nysatsen också så behövs ju alla frontfigurer de kan få. Och framförallt en kille som har Mora ändå i sitt hjärta och som hade en så pass fin säsong trots att det var ett struligt år för hela klubben, så var Johan Persson en av de bättre forwardsen i hela ligan. Så att det här kan ju vara någon som står liksom längst fram i barrikaderna och strider för Mora IK.
Mm. Ja, men verkligen så. Och lite också med anledning av nyheten som du hade idag, Adam, med Emil Beimo som lämnar, så är det här ytterligare ett statement då att man visst, en av de här traditionsbärarna lämnar, men om Johan blir kvar så betyder det väldigt, väldigt mycket.
Ja, just den nyheten, hur reagerar du på den? Emil Beimo efter, ja, det blir 6 år i Mora IK, och nu hade han en kort utlåning till SSK under sista SHL-säsongen, men att han inte längre väljer att fortsätta samarbeta med Mora.
Väldigt, väldigt tråkigt. Emil är ju en sån där person som man bara gillar att lyssna på, och han sprider energi och för media så har han alltid svar på tal och är duktig på att föra sig sådär. Och hade jag fått välja, eller inte välja men tro någonting om vilken som skulle vara kvar i Mora, och om man jämför med Johan Persson, så trodde jag nog att Beimo låg mycket närmare till hans. Men om han, ja, att han nu försvinner är ju jäkligt trist såklart. För jag trodde nog att han var närmare att faktiskt stanna kvar i Mora.
Ja, men tror du inte har att göra ganska mycket med att nu när Johan Edberg kommer in så vill han kanske sätta sin prägel på Mora och kanske se det här också som en omstart och att man måste faktiskt skeppa iväg några av trotjänarna då, till exempel Beimo. Jag tror inte Thomas Skogs till exempel heller kommer att bli kvar för att hitta andra ledare i det där omklädningsrummet.
Nej, men så kan det ju absolut vara. Och det är väl ingen dum sak, och jag tyckte att Beimo skötte det väldigt bra i snacket också. Ingen bitterhet, utan han såg det ju själv också som att han tappade energi under förra säsongen och lite grann att han har varit där i 6 säsonger och det kanske är dags att när man närmar sig och är över 30-strecket att testa någonting annat. Så att jag tycker inte att det är fel att Beimo gör, tycker jag inte heller gör fel, utan det kan nog vara jättebra för båda. Sen är det tråkigt, för jag tycker att jag gillar ju Beimo väldigt mycket. Så att det är trist att vi inte får se honom i Mora den här säsongen.
Du, Johan Perssons parhäst den gångna säsongen, Daniel Ljunggren.
Känner vi till.
Ja, han känner vi till. Och vad vi förstod så sa han ju ganska tidigt att han trivs så pass bra i Mora så han skulle kunna tänka sig ett år till. Men jag kände efter den säsongen han hade hur attraktiva centrar är, att ja, det kanske inte blir ett SHL-avtal, men då kan han kanske dra till Finland eller få något annat lukrativt kontrakt i Hockeyallsvenskan hos en klubb som kan betala mer. Så räknar jag faktiskt bort lite honom lite från Mora. Men vad jag förstår så finns det ganska djupa ingående samtal mellan Mora och Ljunggren, och att han har Mora väldigt högt upp på sin lista. Så det kan mycket väl bli så att både Ljunggren och Persson, de två bästa spelarna från i fjol, blir kvar.
Jäkligt häftigt om det är så. Han svarar ju för 41 poäng den gångna säsongen, och då brukar man ju i regel vara intressant för andra klubbar, om inte annat högre upp i hierarkin i SHL än vad Mora har varit den gångna säsongen. Så att, det hade väl varit väldigt, väldigt häftigt om han också blir kvar, måste jag säga. Och lite oväntat.
Ja, för som du säger, de borde ha funnits intressenter för just Ljunggren. Och jag kan tänka mig att Mora inte kan erbjuda särskilt mycket mer i lön med tanke på den ekonomiska verkligheten som alla klubbar lever i just nu och den ovisshet som finns. Sen förstår jag att Mora, med tanke på de goda signalerna de har fått från olika partners, kommer kunna bygga en relativt likartad trupp utifrån ett budgetperspektiv den här kommande vintern. Så han kanske inte kommer behöva gå ner i lön, men jag tror inte att han kommer stegra allt för mycket om han blir kvar.
Nej, så kan det vara. Sen tror jag också liksom det som spelar in i det här läget. Ljunggren var ju, trots att det var en tuff säsong för många, han hade visserligen ganska bra, men han trivdes ju i Mora, fick man ju intrycket av när man läste om honom. Och, han var ju en central figur hos flera supportrar också, så, och uppmärksammades. Så att, det känns som att det är en ömsesidig... kanske inte kärlek, jag vet inte. Men ja, han var populär och det kändes som att han trivdes i Mora också. Så att,
vet du en spännande sak som jag förstår att Mora är på gång att göra här?
Nej, du bara droppar ju nyhet på nyhet här, så att, det är bara, kör på.
Jag bara kastar ut bomber här, så får du helt enkelt bara bestämma hur du ska ta dig an dem. Nej, men de har ju, och det ska man ge rikta kritik mot klubben för, att under de senaste åren så har de ju varit direkt svaga på att slussa upp talanger upp i A-laget och gett dem en rimlig och ärlig chans. Det måste man säga. Det har ju varit allt för få de senaste åren. Sen förstår man ju att klivet mellan J20 och ett SHL-lag är för stort. Men när de var i Hockeyallsvenskan senast och även den gångna säsongen, så tycker jag att det var alldeles för få från det egna stallet som fick bevisa sig i en hockeyallsvensk miljö. Men nu kommer de att ge A-lagskontrakt till några av de mest framstående spelarna från J20-laget. Isak Garve och Charles Eklund, de två bästa poängspelarna, kommer faktiskt ingå i A-lagstruppen. Och då måste jag säga det att båda de här är ju offensivt riktade spelare. Även fast Garve har ju ett tvåvägsspel i sig, det måste man säga. Men de ska ju placeras i en kedja där de faktiskt får visa de kvaliteter de har från junioråren. De ska ju inte kasta sin en fjärde kedja och spela 4 minuter här, utan jag skulle kunna se med Garve med typ Ljunggren och Persson. Bara för att han ska slussas in på ett acceptabelt och ett utvecklande sätt.
Ja, men, och det är ju lite grann det här man saknar hos många föreningar, och lite grann förvånar att med Mora också, som har haft en sån tydlig strategi att man har liksom plockat upp spelare från egna led. Man har ju liksom haft duktiga juniorer som har tagit steg både upp i SHL och till NHL till och med. Så att där har man ju tappat tråden lite grann, och jag tror ju liksom att framförallt på hockeyallsvensk nivå så måste man tillåta sig själv att kunna matcha lovande juniorer som inte ska vara tredje, fjärde lina material. Att de faktiskt får en vigd plats i en producerande lina med både erfaret och skickliga medspelare. Så att, det är ju också superintressant och kul om Mora nu faktiskt dels ser sig ha de talangerna att de faktiskt kan blomma ut på den här nivån, men också att man ger dem en 100% möjlighet att faktiskt göra det också. Så att jag tror det är A och O för att om Mora ska vara med och leka på den här nivån på sikt också, att man måste jobba så.
Mm. Ja, och framförallt också för kommande generationer. Alltså de här killarna som ska vara i U16, J18, J20-laget, att de ser faktiskt att i Mora IK så finns den här utvecklingstrappan. Att man kan ta steg efter steg bara man bevisar sig att jag är tillräckligt duktig. Det har inte funnits, så jag tror att det kommer vara väldigt viktigt också när man rekryterar spelare till hockeygymnasiet till exempel. Att man kan peka på Garve och Eklund i de här fallen och säga att ja, men kolla här, de här har gått i vår ungdomsorganisation och i vårt program, och till slut så har de fått chansen i Hockeyallsvenskan. Det kan också du få göra om du väljer Mora IK. Så att det blir ju en form av en förhandlingsstrategi också i ett långsiktigt perspektiv.
Jo, precis. Och det, med tanke på vad svensk hockey är idag, att vi skövlas på talanger och att vi måste bygga underifrån, så tror jag också att för att ska kunna vara med och konkurrera också på sikt för att få talanger till din verksamhet, så är det ju viktigt att visa att vi, de här spelarna har vi slussat upp de senaste åren. Unga spelare är inte dummare än att de tittar på det. Jag menar, Mora har haft flera spelare som har varit hemma, inte i länet utan kommer från andra distrikt, och ska man få dit de spelarna, så då måste man ju visa att det finns en plan och en väg framåt. Så att du har en stark poäng i det du säger.
Och jag skulle nog kunna tänka mig att Viktor Larsson, det var väl den bästa backen totalt sett i J20, skulle också kunna flyttas upp. Nu har de ju rätt gott ställt på backsidan, Mora, eftersom att de har 6 A-lagsbackar redan. Om man ser till pappret så tycker jag att det ser väldigt bra ut. Sen kan man ju säga det, Beckis, också att du och jag satt ju, det var nog inte en inspelning, utan du och jag satt på att tugga hockey som du och jag brukar göra ibland och sa att Moras backuppsättning, det är ju de bästa hockeyallsvenskan. Sen såg man facit efter grundserien. De släppte in näst flest mål i hela ligan och det var ju en hönsgård där ute ibland.
Ja, förvånande. Vad exakt vad det där beror på, det är nog någonting för Moras analytiska team att göra, varför det såg ut som det gjorde. Jag tycker man hade alla brickor som behövs för att kunna ha en stabil defensiv, men någonstans så klickar, och jag ska inte säga att det bara är backsidan som fallerade, utan det var nog faktiskt strukturen i försvarsjobbet och hur man la upp hela planen för vad man skulle göra. Det blev ju bättre under säsongen, men jag tycker ändå att även om man kom in i februari så fanns det mer att önska av hur man uppträdde över hela banan. Så det är ju ett jobb som Örjan Lindmark och Johan Hedberg måste göra inför den här säsongen, att man tydligare strukturerar upp hur man ska spela försvarsspel.
Ja, jag menar, vilken otacksam uppgift det var för två unga killar, Isak Wallin och Olof Lindbom, att stå i det där Mora-målet. Man tyckte synd om de stundtals faktiskt den gångna säsongen.
Verkligen. Två jättetalangfulla målvakter som man ska nu prata om målvakten också, men just stöttningen också. Iversen försvann i det där också, så det var ju, nej, de hade ju jäkligt tuff uppgift alltså, de två.
Iversen har jag hört kommer köra målvaktstränare fullt ut kommande säsong och inte vara inblandad på sportchefssidan som han var det föregående året, utan han kommer att utveckla som han har gjort under jättemånga år både på A-lagssidan men även verka på juniorverksamheten. Så det är nog bra.
Bara det är ju en jättegrej för Mora som jag tror att många kanske inte riktigt förstår hur viktig Iversen har varit och är för deras sätt att, ja, men hela föreningen att prestera. Han har ju år efter år så har han utvecklat målvakter som sen visserligen har försvunnit, men det är ju liksom en akademi som han har bedrivit där, och jag tror att bara den faktorn att Iversen får fokusera på det han ska göra kommer att göra föreningen väldigt mycket bättre. Så att många positiva bitar i och runt Mora IK, så inte bara spelare utan även organisatoriskt om Iversen nu får fokusera på målvakts biten igen.
Ja, och jag hoppas för hans del och även Moras att han inte belastas för hårt nu när han kommer tillbaka från sin utbrändhet, utan att han får arbetsuppgifter som är inom ramen för vad som är godkänt och att han kan slussas in allt eftersom, så att det inte blir för tufft för honom för snabbt och att han hamnar tillbaka i det där mörkret. Det hoppas jag både för honom och för Moras del.
Superpersonlighet på alla sätt och vis och enormt viktig för föreningen.
Verkligen. Men det där backstallet måste vi bara nämna här. Viktor Amner, Kristoffer Gunnarsson, Adam Assur, Mattias Nörsterbö, Isak Pantsare, Kalle Valtola. Valtola kom in under säsongen och var ju en av de bästa backarna i serien faktiskt, om man tittar till poängsnitt under det var väl 16 matcher han spelade. 12 poäng blev det. Så där har de det ganska gott ställt, och jag ser ju till exempel, om vi bara ska nämna ett namn här, Kristoffer Gunnarsson. Det är väl en back som har mer att ge. Jag blev lite besviken på honom i fjol. Men han har ju ändå SHL-säsongen med Frölunda och Linköping och skulle väl vara en slags försvarsgeneral, men lyckades inte alltid. Det kanske berodde precis som du sa, Beckis, att just det spelmässiga och strukturen fanns inte i Moras spel, och då är det ganska svårt att prestera. Jag tror att han behöver väldigt tydliga direktiv för vad han ska göra, men kan han hitta tillbaka till det han ändå uträttat på den högsta nivån i Sverige, så är ju det en tillgång för Mora verkligen.
Nej, men verkligen. Det är ju flera spelare som har en intressant bakgrund och som har väldigt mycket mer att plocka fram. Ta Nörsterbö också, som har varit på betydligt högre nivå under flera säsonger och som jag kanske trodde var aktuell för vidare spel på en högre nivå än hockeyallsvenskan också. Så nej, jag säger det igen, även om vi kanske sitter här om ett år och får ruska på huvudet igen, vad fasen var det vi sa, men jag tror ju att den här backsidan, den är så pass bra så att absolut en av seriens bästa.
Gällande Nörstaberg så verkar det ha varit några SHL-klubbar som hört av sig där. Men att han vill... Han har ju haft väldigt många tuffa år här i början av sin karriär. Han är ju bara 24 år gammal, även fast det känns som att han borde vara betydligt äldre med tanke på hur länge han varit med. Men han har ju haft skador och formdippar och inte riktigt hittat rätt. Så jag tror att han kan må bra av ett år till här i Mora. Hitta en trygghet och få kanske spela, vara första back och bidra med poäng.
Ja, så kan det vara. Och jag tror nog också att det kan vara vettigt och bra. Han är fortfarande bara 24 som du sa. Sen så tycker jag att många delar av hans spel och det man såg under den här gångna säsongen, att han har ett större spel i sig. Och alltså, om Mora kan behålla honom nu ytterligare en säsong, så är ju det ja, väldigt, väldigt viktigt och bra också.
Jag har ju faktiskt pratat med Johan Hedberg, Moras nya tränare.
Spännande.
Men jag gjorde det den gångna veckan, så det är ju lite ouppdaterat. Det är ju någon spelare till som har presenterat här sedan dess. Så att, ni får ta intervjun för vad den är, men jag ska säga att merparten handlar ju om hur Mora kommer spela nästa säsong och vad Johan vill implementera i Dalaklubben. Men innan vi går in på intervjun och lyssnar på den, Bäckes, så trot eller ej, men jag har en dubbelmacka till dig.
Oj. Hur ska jag tolka det?
Ja, det är lite fritt läskigt att tolka det. Det är lite läskigt, va? Du börjar fundera här, vad menar
eller
man nu?
Ja.
Det handlar såklart om Silly Season och en potentiell värvningsdubbelmacka.
Mm-hmm.
Nej, men så här. Det ska inte vara klart, men det kan bli så. Som jag vad jag hört det här från lite olika håll under våren. Först trodde jag inte alls på det. Sedan så är det flera olika personer som har sagt att men det kan nog hända. Och det är att Mora kommer att få välkomna tillbaka två av sina största profiler om man ser till 10-talet. Nämligen Alexander Hilmersson och Robin Johansson.
Wow! Mm. Hilmersson har man ju...
Du låter förvånad här.
Ja, men jag har varit så sjukt nyfiken överhuvudtaget. Vi har ju försökt få kontakt med honom i stort sett under hela förra säsongen. Och hur det är med honom. Jag tror att kan man få se honom på isen igen, så är det, ja, men det är ju fantastiskt kul. Det är ju liksom Mora-spelarnas Mora-spelare.
Ja, Mr. Mora.
Och skulle han stå på isen igen, så är det väldigt, väldigt roligt. Måste jag säga.
Ja, precis. Han hade ju hela fjolårssäsongen spolerad av en skada. Och som du var inne på, eller om det var det vi sa direkt innan vi spelade in här, att vi räknade ju med att han skulle lägga skridskorna på hyllan, att det faktiskt var över för honom.
Ja, men det är ju vibbarna man har fått. Och det har varit så himla mycket hysch-hysch och svårt att få några besked om liksom bara hur han mår idag. Det är ju en jätteprofil liksom. Så då får man ju liksom genast en magkänsla av att det här känns ju inte jättebra liksom, sådär. Men om det är så att han står på isen igen, så känns ju det jättekul, måste jag säga.
Ja, jag ska säga det också, att det verkar inte vara 100% spikat, men ambitionen från båda parter verkar vara det, att han ska komma tillbaka till Mora. Och det är ju inte bara en profil, utan det är en väldigt nyttig spelare också som kan användas på lite alla möjliga positioner. Och har ju ett jättestort hjärta för klubben. Precis som Robin Johansson, som stack till Linköping efter att Mora åkte ur SHL förra våren. Och nu tisslas det och det tasslas om att en återkomst verkar vara aktuell. Och jag trodde ju inte att han skulle vända tillbaka så här snabbt. Men nu verkar det inte vara omöjligt.
Nej, en skön profil och ledare på isen, och som kan då, vi pratade tidigare om Värnblom, men här har vi också verkligen en spelare som kan komma under skinnet på sina motståndare och verkligen sätta agendan i matcher på ett sätt som jag älskar. Så att det hade ju varit fantastiskt om Robin, som såklart som alla andra spelare, slåss för att spela på SHL-nivå, men om han kan ta klivet ner igen och förmora IK, så är det grymt. Verkligen.
Ja, vi får vänta in om det blir en påskrift till slut, men Sen kanske jag har fel på allt här. Alltså,
hoppas det.
Ja, du hoppas nästan det va. Nej, men Värnblom signar inte. Persson sticker utomlands. Ljunggren väljer en allsvensk rival. Hilmersson lägger av. Robin Johansson, han stannar i SHL. Och så står jag där med ja, dumstruten i handen och säger hopp, okej, Marcus Bäckström, det är bara piska på.
Det kanske är det sista du gjorde då. Ja.
På kicken efter det.
Ja, exakt. Eller att någon från Mora får hälsa på.
Ja, exakt. Nej, men jag måste säga det att det är kul att prata om Mora i de här termerna efter väldigt tysta, många tysta veckor där man inte riktigt förstått riktningen och var ska de. Och visst, Johan Hedberg presenterade en och en halv månad efter säsongen och det var ju en bomb såklart, men man har ju inte riktigt förstått vad de vill med herrlaget och det var väldigt oklart också hur mycket de kan satsa. Men nu när man hör ja, men en del uppgifter som man får och rapporter man får från spelare som är kvar i klubben och så verkar det vara någonting väldigt spännande på gång.
Ja, men minst sagt så. Känns det väldigt, väldigt, väldigt kul. Och just med anledning av att det är så pass osäkert som det har varit i andra klubbar också. Och att man har varit så himla stillasittande under lång tid. Så är ju det här, måste ju vara liksom ljuv musik för alla Mora-supportrar.
Ja, verkligen. Nu har vi hållit på den här intervjun alldeles för länge. Johan Hedberg ska vi lyssna på nu, eller hur verkar
det? Ja, det var dags för honom på ett tag sedan.
Då får jag välkomna Johan Hedberg till Hockeypuls podcast. Mycket kul att du vill vara med här.
Ja, men tack Adam.
Jag tror jag börjar med den här frågan. Mora IK, varför?
Ja, varför? Det är ju ett otroligt spännande uppdrag med en anrik fin klubb som jag växte upp med givetvis på andra sidan från mitt hem i Leksand. Men man har ju alltid följt Mora på lite avstånd och alltid imponerats av hur de genom alla år lyckas ha en så bra lag, bra organisation med de små medlen som de egentligen har haft. Så att, jag har varit efter samtal med Peter Hermansson så att jag kände att det var jättekul.
Ja, hur sålde de in Mora IK-konceptet för dig som gjorde att det började kittla lite?
Ja, de sålde, alltså vi sålde nog, vi tog lite pulsen på varandra och se vad, om det fanns någonting gemensamt. Och det tycker jag väl att vi hittade direkt. Att de, Mora vill ju komma tillbaka till det som Mora har varit i åren. En förening som utvecklar människor, utvecklar spelare och ja, med små medel egentligen. Det är ingen stor klubb så lyckas man ha alltid ett bra lag på benen. Och det är någonting som jag håller väldigt varmt i hjärtat att just hjälpa till att utveckla spelare och människor. Så det är väl det som egentligen var mest lockande i allting.
Jag tror många känner ju till dig Johan från din spelarkarriär och även de år du har haft nu senast i San Jose Sharks som assisterande och målvaktstränare. Men jag tror inte allt för många där ute vet vilken hockey som du står för och vad du vill att Mora ska kännetecknas. Så vi skulle du kunna förklara det lite närmare?
Jag står för en, ska vi säga, modern hockey, lätt att säga, men det är givetvis med väldigt, väldigt mycket fart som, och alla vill ju på sätt och vis spela på samma sätt, men min filosofi är så att vi ska vara välutbildade och väl tränade, att vi ska ha en stark tilltro till vår plan så vi vet vad som ska komma hända i nästa fas av spelet, vilket kommer att kunna hjälpa oss att spela fort. Jag tror att vi kommer kunna vara ett puckförande lag och ett matchdrivande lag. Och klarar vi av det pressspelet som jag tror vi kommer klara av så kommer vi förhoppningsvis ha väldigt mycket puck.
Är det inte svårt att prata om hur man ska spela innan man vet hur spelmaterialet är? För just nu så, ni har inga målvakter, ni har sex backar och en forward under kontrakt. Sen vet vi inte exakt hur det blir med Johan Persson som har ett år till men han har en out i sitt kontrakt. Kan man redan nu bestämma vilken identitet Mora har trots att ni har så pass få spelare på kontrakt?
Det tycker jag att du kan. Så just det du säger om identitet är någonting som vi måste skapa. Och det är någonting som ledarna ofta sätter. Inte bara de ledarna på isen, men även de ledarna från sidan av, coacher, sportchef, ledare. Liksom att det här är vi, det här, så här gör vi i Mora. Vi jobbar på det här viset. Sen, Och är ledningen stark så då följer killarna med. Och sen givetvis så hjälper det till att du får tag i de karaktärerna på isen som kan leva upp till det. Men och de som behöver en knuff i rätt riktning ska få det av både mitt ledarskap och Peter Hermansson och de ledarna vi har på isen. Så att nej, det är ju ganska lätt att snacka om det i och för sig och säga att det här ska vi göra.
Ja.
Men sen kan det vara svårare att få ihop det till slut. Men det tycker jag att vi har en bra plan på hur vi vill arbeta och det är nyckeln. Och sen hockeykillar är ganska mycket som alla andra människor. Jag brukar kalla dem för creatures of habit. Vi tycker om att göra saker, samma sak varje gång. Vi sätter på oss utrustning på samma sätt. Vi tränar på ganska liknande. Och vet vi vad som förväntas av oss så är det mycket lättare att kunna utföra sitt jobb på ett bra sätt. När du kommer till rinken varje dag och vet vad som kommer att förväntas av dig så är det lättare att ställa in sig på det.
Ja, men du måste ju ha snappat upp en hel del från alla år där borta. Och du har kamperat senaste åren nu i Sharks med Peter Bohr. Vad skulle du säga att du har lärt dig framförallt under de här åren som du har tagit med i din tränargärning som också i förlängningen kan göra Mora framgångsrikt?
Jag skulle säga att det är professionalism och noggrannhet. När jag spelade så kunde jag inte i min vildaste fantasi tänka mig hur mycket mer jobb det är att vara coach än att det var spelare. Det är verkligen ett egentligen dygnet runt jobb att vara coach. Pete är en väldigt, väldigt strukturerad ledare med en stark tro och väldigt, väldigt tydlig. Så att det är väl det som jag liksom har tagit med mig som mest av honom, att det där vill jag plocka av dig. Och så som vi har jobbat nu sista 5 åren i stort sett, så är det sättet som jag kommer att fortsätta jobba på. Sen har man ju haft ledare under årens lopp som alla man försöker plocka lite guldkorn av. Och förhoppningsvis kan jag sy ihop det här till min egen stil. Det som ändå i slutändan är att om du som ledare inte är dig själv, så då det syns igenom väldigt, väldigt fort som spelare. Jag har haft tränare som försöker vara någon de inte är, och det går en kort tid, men sen skiner det igenom. Så att försöker ta allting där som jag har lärt mig av många andra och sen molda ihop det till min ledarstil.
Ska man säga att Mora IK kommer vara Hockeyallsvenskans motsvarighet till Sharks, eller?
Ja, det vet jag inte. Jag tror inte Joe Thornton är smogen att komma. Men mycket av det som vi har gjort kommer jag att ta med mig. Absolut, med den hårda forechecking och den tydliga spelidén som vi har spelat efter. Kommer jag att ta det. Du måste modifiera en del saker. Allting funkar inte med på den större isen och med det kanske det spelmaterial man har. Men i mångt och mycket så kommer jag att göra en hel del saker likadant.
Men nu pratar du om tydlighet och att det ska vara en snabb och modern hockey. Men kan inte du för våra lyssnare bli lite hockeynördig här? Vad betyder det i praktiken när vi pratar uppspelsfas, forecheck, hemgångar? Just de här bitarna, nu slängde jag bara upp några, men kan du så här konkret säga att de här sakerna vill jag implementera?
Ja, men det är just det här med tydligheten i vårt spel, att alla vet vad man ska vara någonstans och vad som väntas av det i olika situationer. I uppspelsfaser så kommer jag att ha klara regler för vad som gäller. Och vet du själv var pucken kommer att hamna i nästa läge, så kan du sätta fart och spela fort. Det är det som liksom, tanken är att ligga lite före i både tanke och utförande. Så att, och där är ju, den tydligheten ska vi ha, och den kommer att bli bättre och bättre för varje dag. Min vänster forward var jag som hög forward kommer göra med pucken i ingången, så givetvis så kommer han ta bort den tiden som man skulle förlora om man behöver tänka på vad som ska hända, utan han reagerar bara, han vet vad som kommer hända. Då kan du spela fort. Sen ska han ha pucken också. Det är samma sak där, att i forechecken så ska du veta vem gör vad, hur skapar vi fart, hur behåller vi farten, hur får vi till snabba avslut, hur behåller vi pressen i anfallszon. Så att de här sakerna är sånt som grundbultar i spelsystem och spelsätt och identitet som är ett dagligt jobb. Och det kommer bli som att det en trasig skiva ibland kanske som upprepar sig, men Jag har spelat för Peterborough och har jobbat med Peterborough. Jag vet att det funkar. Jag vet när som spelare vi satt på möten efter match och rektor, och vi bara såg en stillbild och allihopa visste exakt vad som skulle tryckas på, vilken, vad som gick fel eller vad som var bra. Så att dit vill jag komma, att våra spelare är så med på sättet vi ska spela på, så att man tar bort tanken i spelet på något sätt vis. Sen är det hockey man spelar, så att det kommer hända saker givetvis där man måste reagera och en atlet. Men kan du i mångt och mycket veta vad som komma skall, så skapar du fart.
Men det är ju ett väldigt osäkert läge i världen och den hockeybubbla som vi befinner oss i. Och Mora har haft anställningsstopp till exempel, och har funnits en oklar situation med sponsorer. Nu har ju Peter Hermansson gått ut och sagt att de har fått positiva signaler ändå kring den biten. Kan ni börja kontraktera spelare just nu? Och hur stor del har du i att värva Mora IKs lag för säsongen 2021?
Ja, men Peter har jobbat på som vanligt. Det kan inte påverka hur fort när covid kommer att försvinna. Men jag vet ju att arbetet har ju pågått långt innan jag varit kontaktad också. Så att han har en bild och lagt en stor bas på när det väl öppnar upp, så han får tillstånd att kunna ta in spelare, så kommer det att hända ganska fort, det tror jag. Jag imponeras av hans driv och noggrannhet i det han gör. Så att, det är jag inte speciellt oroad för. Och du frågar om vad jag har att säga till dem, så har det en väldigt bra dialog på vad jag ser och vad vi kan tyckas behöva i olika situationer.
Vad vill du ha in då?
Jag vill ha in spelare som passar in i de rollerna som vi har för dem. Det kommer bli ett ganska ungt lag, hoppas jag. Eller tror jag. Blandat med en del äldre killar, som vi har en del rutinerade pjäser på backsidan framförallt. Och jobbar säkert på att få in en del lika på forwardsidan. Lite rollmodeller för de unga killar med stor utvecklingspotential som vi försöker få tag i. Du behöver de killarna som har varit med ett tag, som du kan lita på som både som ung kille och som i laget, och även jag som coach. Vårt budskap förs in i rummet på ett rätt sätt. Killar som kommer till rinken varje dag med ett fokus. Hur är vi ett proffs? Hur förbereder vi oss? Hur sover jag? Hur äter jag? Hur tränar jag i gymmet? Hur är jag på isen? Ta ansvar över gruppen. För att få de unga killarna att falla in i våran mall. Mm. Så att jag tror att den här gruppen och truppen som vi pratar om, det är ju ett levande, ja, men det är ett levande dokument hela tiden som saker inte förändras. Men jag tycker att vi har en bra bild på vad vi vill skapa för någonting.
Men kommer det bli en nordamerikansk touch även på de nyförvärv ni kommer plocka in, eller vill du jobba svenskt framöver?
Jag tror att i mångt och mycket så vill du ha svenskt som bas. Och speciellt när du är en klubb som Mora, med där vi måste jobba med de vi har. Vi måste jobba med ungdomsverksamheten, juniorverksamheten, upp till A-laget. Så att visst kommer det att basen var svensk. Och sen beror det på vad som öppnar upp under säsongen också. Mora hade varit rädd för att addera spelare, addera skills och topp under årets lopp. Det beror på vad ekonomin säger. Vad kan man tillåta? Hur mycket har vi att röra oss med? Vad behövs framförallt i truppen?
Ja, vad får du för, nu, förlåt att jag bryter in det, men när du pratar med Peter Hermansson, vad säger han då kring just spelarbudgeten och vad ni kommer att kunna ha att röra er med inför nästa säsong?
Ja, de siffrorna tänker jag inte nämna, det stannar inom gruppen. Men,
ja, det förstår, men ni har bestämt en siffra så att säga?
Ja, det finns ju, det är klart man har en budget att jobba efter. Mm. Och sen är ju det, allting är svårt, men du vet ju lika väl som jag hur tiden är, och det är kanske det mest osannolika scenario som någon har suttit inför en hockeysäsong. Mm. Man vet inte vad eller när eller hur eller vilka pengar man har att röra sig med, men vi har en ganska bra idé på vilka ekonomiska ramar vi måste hålla oss innanför. Så att jag tycker att Peter framförallt har en sund och bra bild på var man stoppar pengarna. Och det som sagt från början är att det kommer inte att göra någonting som vi inte kan stå. Vi kan inte värva folk för pengar som inte finns, utan vårt jobb är att ta folk, hjälpa dem att utvecklas. Kan vi få varje individ att bli bättre för var dag, så kommer vårt lag att bli bättre under hela säsongen. Det är så jag ser på det.
Ja, och du har skrivit 2+1-kontrakt och de tongångar som är, och vad jag tolkar in, så kanske inte är SHL ni siktar på först och främst nästa säsong, utan att det här är någonting som ni kommer bygga över tid.
Jo, men jag tror att det, man måste se det så. Även om det kanske är svårt att bygga över tid, men titta på som Modo till exempel, Björklöven, om du försöker skapa någonting långsiktigt, så går du inte upp så försvinner du kanske 4-5 av dina bästa spelare till andra ligor. Så att, men vi ska försöka bygga upp en bas som är så pass bred och stark inom föreningen så att vi kan täppa igen de hålen som blir av folk som du tappar och folk som kanske flyttar uppåt i hierarkin. Och samtidigt då förhoppningsvis spetsa till det med antingen folk utifrån eller med folk som vi får att växa i vårt eget lag.
Det här är ju ditt första huvudtränarjobb. Är du nervös?
Ja, nej, inte nervös kan jag inte säga. Mer exalterad och sugen att komma igång. Jag vill kunna få chansen att träffa killarna, lära känna dem och att de ska lära känna vad jag är för någon person, vad jag väntar mig av dem. Så att det är klart att jag kommer nervös, men vi kommer ha ett antal träningsmatcher innan serien drar igång så att säga, så att jag kan finslipa på de sakerna som jag är färsk på också. Men visst kommer det bli en hel del lärosaker efter vägen, det tror jag.
Mm. Har du fått några gliringar från Leksands kompisar då? För det är ju ändå ett aningen kontroversiellt beslut att ta över ärkerivalen i Dalarna.
Ja, faktiskt har det nästan helt positivt från alla håll och kanter. Jag tror att det var många som var lite förvånade som mer att, oj, det var konstigt. Men, ja. Men mer att de tycker att det var kul. Nu är inte Leksand och Mora i samma serie just nu. Så att det gör ju, det är lite lättare. Förhoppningsvis är vi i samma serie om några år på den högsta nivån. Och det är väl så som jag säger också, att det vore otroligt kul att se riktiga hockey eller Dala-derbyn. Och det vore bra för Dala-hockeyn att ha 2 stycken SHL-lag från Dalarna. Så förhoppningsvis är det lite kan nå.
Ja, men du säger det att kanske en del blev förvånade över ditt beslut, och det måste jag säga att jag också blev, för att jag läste någon intervju med dig, om det var nu i vintras, det måste det vara att efter att du fick lämna Shark tillsammans med Pete DeBoer och den övriga tränarstaben, att du siktade mot Europa, att du inte var oäven för att kanske testa något äventyr nere i Schweiz eller något annat av länderna, som Ryssland och så vidare. Varför just Mora? För det var oväntat, tycker jag, när du ändå blickade mot andra alternativ.
Ja, jag tror att det jag försökte säga då var att vi var öppen för någonting nytt. Hade vi inte alls, visst, vi sa väl det, ska vi dra oss hem, och så är det ganska stort. Så vi har varit i Nordamerika i stort 22 år snart. Och kanske åka hem till och sätta sig i Dalarna kanske känns lite litet. Så första tanken var att vi skulle ta oss halvvägs och ta oss ner på kontinenten någonstans. Men ju mer som man funderar, när man börjar prata med folk, så kändes, och när Mora-kontakten tog, så kändes det väldigt, väldigt bra på många sätt och vis. Vi vet hur det funkar hemma. Det är ändå, jag har en otroligt meningsfull uppgift att komma hem till. Jag tror att i vårt fall, att åka hem och sätta oss och tycka att, vad gör vi nu? Det här var svårt. Nu kan man, så tycker jag att det passar bra för den sociala situationen. Barnen var exalterade att åka hem. Min fru är exalterad att komma hem. Vi har släkt och vänner hemma i området. Så att, när vi la ihop allting, så tycker jag att Sverige kändes som ett bättre alternativ än Europa. Och nu, just som dagsläget är nu, så vet man väl kanske än mindre i Europa när det kommer dra igång.
Mm. Måste fråga dig också, med tanke på din Leksandskoppling som vi har berört. Du fick aldrig någon fråga från Thomas Johansson, general manager i Leksand?
Nej, vi har haft kontakt efteråt, men han har ju haft sin plan för vad han vill se i Leksand. Så att det tycker jag är jättebra, att det kom in färska människor i Leksand också som har en plan och en idé om att sköta sig. Så att det är ingenting som jag funderar speciellt mycket på. Utan det här känns kanon. Jag är helt inne på att det var ett bra beslut med Mora. Och det känns som en kul start på att både komma hem och förhoppningsvis en tränarkarriär som startar.
Mm. Innan jag släpper dig, Johan, hur ser den närmsta tiden ut egentligen, och planen för att återvända till Sverige och inleda tränarkarriären i Mora på allvar?
Ja, den ser ju ut som så att vi håller på och försöker. Vi har sålt vårt hus här som vi fortfarande bor kvar i, men vi håller på med lite flyttfirmor och packar ihop det bohag vi har. Och sen försöker vi liksom se hur vi kan ta oss hemåt och vilka vägar vi kan ta oss hemåt och när det blir aktuellt. Men så det är väl det som vi pysslar med nu. Sen är det ju väldigt mycket jobb ändå som jag kan sköta via dator och Skype och allting sånt där. Så att, det är ganska fulla förmiddagar framför allt. Det är 9 timmar hem, så att det blir lite, det är mer tidiga morgnar än att man kan jobba på dagarna. Så att, det går.
Grymt. Då tackar jag Johan för att du var med i Hockeypuls podcast. Mycket uppskattat.
Ja, tack. Kul att vara med.
Jajamän, Johan Hedberg vid Hockeypuls micken från hemmet i Kalifornien. Det verkar lite oklart när han kommer hem. Troligtvis nu i juni och får han träffa laget för första gången. Han är inte med på några träningar nu, även så, om han har såklart insyn i det som händer under försäsongsträningen. Men han kommer ju få ju verkligen bygga sitt lager. För han och Peter Hermodsson blir ju nyckelfigurerna framför allt. Och jag skulle inte bli förvånad, Bäcke, som Hedberg kanske tar med sig ja, någon transatlant eller någon spelare från utlandet som han har goda kontakter med.
Nej, det förutsätter jag nästan att han gör. Johan borde ju rimligtvis ha järnkoll på den amerikanska marknaden. Så att det är klart att han kommer att göra det. Så får vi se om det blir via hologrammer i början av augusti, september eller hur han tränar det där laget. Men igen, vi får väl hoppas att den här problematiken med corona blåser över så att han faktiskt kan vara där fysiskt också.
Jag frågade ju honom det att ja, men då blir Mora IK Sveriges svar på San Jose Sharks. Skrattar han väl till lite grann, men just att han har den kunskapen han har och de åren där borta i Nordamerika med Pete DeBoer framför allt som han har jobbat med i Sharks då. Så tycker jag att han kommer ju in i svensk hockey nu lite som en doldis, trots att han har stått som assisterande tränare och målvaktstränare. Men just att han aldrig har varit huvudtränare tidigare gör ju att man blir väldigt nyfiken på vad han kan göra med Mora och vad han i framtiden också kan innebära för svensk ishockey.
Nej, men helt klart så. Han har ju sett lite olika eror av NHL också. Lou Lamoriello byggde ju Devils och den typen av hockey. Och nu har han varit i San Jose och en lite annan filosofi. Så att Johan har nog plockat upp väldigt mycket olika saker ur amerikansk tradition och sätt att leda lag och sådär. Jag tror känslan är att han rimligtvis borde ha ganska mycket att faktiskt tillföra svensk hockey och hur vi jobbar här. Sen är ju en intellektuell och bra person i grunden, så att jag tror att
Oerhört trevlig måste man säga.
rätt förutsättningar i Mora så finns det nog all potential och möjlighet att göra det där väldigt bra, tror jag.
Men att han togs emot så väl av gubbhyllan i
Det är nog den
Mora.
största chocken i år skulle jag säga.
Ja. Men alltså, med tanke på att han har en Leksands bakgrund han har, så var det en bomb först och främst att han valde att skriva på för Mora. Men sen blev det som en tvåstegsraket att vänta, gubbhyllan accepterar honom också. Vad är det som händer egentligen, Bäckis? När trodde du att en leksing skulle bli accepterad av Moras innersta krets?
Och så okritiskt som det ändå är. Jag menar, det är inte vilken leksing som helst vi pratar om. Det är Johan Hedberg som är liksom up there. Han har ju gjort allting med Leksand förutom att vinna ett guld, höll jag på att säga. Det var väl närmast där 97 mot Färjestad. Men alltså, han är ju en ikon i Leksand och har betytt väldigt mycket för den organisationen. Och av tradition så brukar ju den ekvationen inte bli jättebra att man går från Leksand till Mora. Så därför så är jag lite förvånad att han har tagits emot så pass väl. Sen så tror jag att just bakgrunden och att han har varit i Nordamerika under så pass många år ändå kittlar, och att Mora-publiken ändå förstår att det här är en väldigt intressant värvning och att han ska få tid också. Så att,
Men, tror du inte det att bakgrunden i NHL och hans nordamerikanska touch gör att man fantiserar sig tillbaka till Jeremy Colliton, och man har det där fortfarande, det romantiska skimret över att Mora kan bli en sådan klubb igen. Och vi har ju sagt det förut också att Jeremy Colleton, det var den största tillgången såklart Mora hade, men också en förbannelse för hela föreningen, för att man har efter det hela tiden återkommit till att ja, men vi vill vara som under Jeremy Colletons dagar. Men det måste man inse är i praktiken omöjligt, för det kommer inte dyka upp en ny Jeremy Colleton i Mora någonsin igen, utan man måste börja en ny bana och sätta ut en ny riktning. Och där måste man ha med supportrarna, gubbhyllan, sponsorer också, och få alla att fatta att Mora aldrig kommer bli den klubben som man var under Jeremy Colleton igen.
Nej, och det beror väl lite på igen då vad man har för förväntningar och sådär. Och det är ju orättvist mot Johan Hedberg. Det är ju ungefär som att säga, ja men grattis Johan, du kommer jämföras med Gud om man nu har Jeremy Colleton som måttstock i det här då. Så att jag tror att det är kanske delvis den nordamerikanska bakgrunden gör att han får lättare väg in, men det är också lite grann en fara att man fastnar i det här att man hela tiden ska jämföras med det Colleton gjorde, för det var liksom...
Men du köper den parallellen?
Ja, ja, absolut. Absolut, det gör jag. Jag köper den rakt av. Ja, men det är liksom, jag tror också att man måste bort från den jämförelsen också, för det blir liksom inte riktigt rättvist.
Ja, Mora IK säsongen 2021. 8 spelare under kontrakt när jag och Bäcke sitter och spelar in det här. Johan Hedberg, Örjan Lindmark, Peter Iversen är i tränarstaben. Och vi får se här nu under de kommande veckorna och månaderna hur det här lagbygget formas. Men avslutningsvis ska vi säga det, Bäckes, också att jag tror ju att Mora kommer vandra den väg som många allsvenska klubbar gör just nu, att man går ifrån 12 månaders kontrakt för att skriva 8-9 månaders kontrakt för att inte belasta ekonomin allt för mycket.
Ja, det kanske slutar med 5 månaders kontrakt också. Det vet vi inte.
Säsongen startar i november.
Nej, exakt. Ja.
Nej, men där kommer de nog hamna, va?
Nej, men så är det ju, såklart.
Ja, och jag menar, det man kan säga med det är ju att det kommer nog vara rätt många presentationer som kommer dröja fram mot juli och ja, men, kanske framförallt augusti. Det är väl då det kommer börja trilla in en del spelare i Moras spelarfack. Även fast jag tror att de nog lär nog vilja droppa en del namn innan semestern också för att driva på säsongskortsförsäljningen. Men det kommer dröja innan Moras trupp är i sin helhet klar, så att man ser det på svart och vitt att okej, det är de här som kommer representera A-laget.
Nej, tyvärr. Oavsett vad man tycker om det så har det blivit så, och det är bara att acceptera.
Du, Bäckes, vi började ju podden med Moras mållåt. Vore det inte passande att avsluta med den?
Det kan vi göra. Jag tycker att den är värd
det. Ja, det är ju ändå en låt som förknippas väldigt starkt med föreningen, och vissa tycker inte alls om den, men den verkar vara uppskattad i Mora-trakterna. Och vår gamla kollega Kevin Johansson utnämnde den väl någon gång till Hockeysveriges bästa målhymn.
Det kanske säger något mer om våran gamla kollega Kevin Johansson som nu är i Brynäs av alla klubbar.
Nej, jag backar honom. Jag backar Kevin. Ja, vi utnämner Moras mållåt med Emil Rotsjö som har skrivit den, och jag tror även han sjunger den, till Sveriges bästa måljingel.
Åtminstone den som sätter sig på hjärnan allra mest frekvent och lättast.
Ja, ja. Alltså under hela det avsnittet så har jag haft det i bakhjuret. Nej, Bäckes, stort tack för att du var med. Det här blev Moriko för hela slanten.
Tack själv.
Och tack till alla er som har lyssnat på det här. Vi fortsätter att leverera 2 avsnitt i veckan här under de kommande veckorna, så ser vi hur länge det håller i sig och om jag orkar fortsätta spotta ut gästavsnitt även under sommaren. Jag får återkomma till det. Men jag finns på mejladressen adam.johansson@mittmedia.se om ni funderar någonting. Nu gör vi oss redo för att återigen sjunga in Moras mållåt med Emil Rotsjö. Mora IK har gjort det igen.
feel.